I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ben Mears has been away too long. And now at last, he's come home.
The men fought at Valley Forge.
Daddy, come back safe.
Home to the childhood memories.
I'm going to give the people what they want. Sensation, horror, shock. Send them out in the streets to tell their friends how wonderful it is to be scared to death.
To the old familiar faces. To a life unmolested by time.
And with your saints, let him rejoice in your presence forever.
Välkommen till Skräckfilmscirkeln. Idag tar vi åter på oss kungakronorna, fläckar tänderna och tar vårat pick och pack till en liten stad för att öppna antikaffär och skrämma invånare. Välkommen till ännu ett avsnitt i Year of the King. Och den här gången far vi till Maine och ser på Salems lot från 1979. Det vill säga miniserien, originalet. Antikviteter, vampyrer och skräck. Kan det bli så mycket bättre? Vad säger du, Fredrik?
Nej då, nu har vi nog hittat top notch över trevligheter här. King, antikviteter och vampyrer. Allt i en slaskig häxkittel här. Mums, mums, mums.
Det skulle egentligen vara en pizza. Antika king-vampyrer. Det skulle vara den bästa skräckfilmspizzerian. Ja, ska vi öppna skräckpizzan. Okej, finemang. Den här såg vi på ett maraton. Vi låste in oss på ABF en hel lördag. De tycker jag är väldigt trevliga.
Ja, men de här är ju lite en miniserie. Vi brukar ju vanligtvis köra alltså vardagskvällar. Men en miniserie på typ 3 timmar, nej, det kan man inte köra på en vardagskväll, för folk ska liksom upp och arbeta. Så de öppna mellanrum förlägger vi dem här till ett helgäventyr på ABF. Och den här gången vart det ju då miniserien Salems lot.
Ja, jag vet att tidigare så har vi haft vi kollade på Pestens tid ett varv, och den är ju typ 6,5 timme. Jajamän, totalt. Så.
Det dubblar det här. Det var ju precis vid coronautbrottet.
Ja, det var väl bara några veckor innan Folkhälsomyndigheten gick ut och sa ajabaja, inte umgås i trånga utrymmen. Det var precis på precis så att det inte blev. Ja. Lustigt, lustigt. Men då så. I vanlig ordning då tänkte jag vi kan prata, innan vi börjar om vampyrer, så tänkte jag vi kan prata om vad vi har sett sen sist. Har du något skoj du vill berätta om?
Jag har ju sett mängder med filmer. Jag har ju kört det där 31 filmer till Halloween här. Jag hör till att vi spelar in det här ganska tätt in på varandra i ett avsnitt här nu. Så det har inte funnits så mycket utrymme till att titta på någonting annat. Men jag kan alltså välja ut en av de här 31 filmerna jag såg. Och då kommer jag välja ut den här filmen Visiting Hours från typ 81-82 där. För den överraskade mig så enormt. Och det är liksom en kanadensisk slasherfilm eller slasher-esk film, för den här har funnits i min periferi under ganska lång tid, då jag har följt och brukar följa den här The Hysteria Lives hemsidan som har specialiserat sig på just slasherfilmer. Därigenom känner jag igen den här, så jag kom över den här på trevligt pris på Blu-ray, och Jag satte mig ner och förväntade mig en tidig slasherfilm. Men det fick så mycket mer. Det här var en väldigt vuxen slasherfilm och det var inte riktigt vad jag var beredd på. Mer kanske egentligen så här psykopat-thriller egentligen, men det finns onekligen slasher-eska drag i den. Men den kändes så kusligt aktuell, för det, alltså det handlar verkligen om en man som hatar kvinnor. Och det här otäcka kvinnohatet som han drivs av. Alltså det, jag ser ingen skillnad på det att liksom 81 och sen liksom det kvinnohat som vi kan se florera upp på internet 2022 här, liksom bara misogyna, hatfyllda män, incelrörelse och allt vad fan det nu är. Det är liksom, vad det var kusligt liksom bekant. Hela det här liksom hashtag MeToo liksom andades så jävla tungt över en film gjord typ 20 år innan hashtag MeToo liksom vart en grej. Och det tyckte jag var kanske det som väckte sånt obehag hos mig, just att det här skiten har kvinnor fått utstått i liksom ja, alltså den här, säg att den är gjord 81, ett år innan jag föddes då. Så den här skiten som, alltså män som hatar kvinnor, det har bevisligen funnits liksom hela min livstid. Så ja, kära någon. Dock så var det en sjukt spännande film. Den var så, alltså den hade sånt allvar till sig, och det var Michael Ironside som spelade den här kvinnohatande mördaren, och det gjorde han med bravur. Han var så otäck, så otäck så. Och när han slutligen fick vad han förtjänade, mums, det kändes bra när han äntligen åkte på. Men den, jag tänker shoutouta den. Den finns ju, jag har pratat om den på de här 31 filmer till Halloween, och det finns ju på Skräckfilmscirkens hemsida och på Facebook-sidan Eftersnack. Men den shoutoutar jag. Sen har jag inte sett så mycket mer, eller jag har sett vansinnigt mycket mer, men det orkar jag inte gå igenom. Så, take it away, Patrik.
Japp, jag satt igår kväll och hade, i min ensamhet faktiskt, och hade ingenting att göra. Jag var trött, så då bestämde jag mig för att se A Quiet Place från 2018. Det var att jorden blir invaderad av blinda varelser med superhörsel, så de äter upp alla de här. Det är med bland annat Emily Blunt och två stycken riktigt bra barnskådisar som är med. Den, jag gillade den, ironiskt nog, så den kom för 4 år sedan och jag såg den först nu. Jag har verkligen sparat på godiset. Men den är faktiskt väldigt spännande. Musiken har en jättestor roll i den här, eftersom de pratar med teckenspråk, och då måste man använda allt. Alla händelser går, istället för skriken så är det high-pitchad musik. Och ja. Och som vi har sagt tidigare, så brukar ju barnskådespelare vara väldigt svåra att hitta bra. Men det har de faktiskt gjort i A Quiet Place. Det är ju en unge, han dör direkt i början. Men de andra två som är med, de gör ett väldigt bra jobb med att verkligen spela barn som överlever en apokalyps. Så jag tycker verkligen den, barnskådespelarna var ju en förvånad över att de var så bra. Men jag har inte sett tvåan som kom 2020, tror jag. Den har dock bra betyg, 7 någonting på IMDb, så den blir väl nästa. Och sen läste jag också att det finns en trea satt till 2024. Sen är frågan hur mycket som stämmer med den. Jag är lite osäker på om,
men
det blir.
Jag tror den hamnade lite, den vart harpunerad lite utav pandemin som kom igång. Tvåan var redan klar när pandemin drog igång, och trean, ja, hamnar väl liksom i post-production på grund av pandemin.
Ja, frågan är om den kommer bli av överhuvudtaget.
Ja, nej men A Quiet Place, ettan och tvåan är väldigt, väldigt bra filmer. Så tvåan har du något att se fram emot.
Ja, definitivt. Jag hade tänkt att ha ett maraton den kvällen, men det blev inte så. Det är gammal gubbe som man är då man har inte tendens till att somna i soffan om det är alldeles för om det är alldeles för långdraget. Men den här, jag tog inte ens fram telefonen, för jag tycker den var verkligen spännande och intressant.
Den är så karaktärsdriven film och det och de får ju spela så mycket utan dialog. Det är som du säger Patrik, de här alla skådespelare är ju jättebra ifrån sig, men även barnskådespelare som kan verkligen vara, det kan vara iffy, men här har de verkligen knock it out the park. A Quiet Place, alltså det, oh, jag har ju sett dem storgrinat till den här filmen för att ja, men det låter märkligt att säga att en film så hemsk som A Quiet Place ändå väcker mycket vackra känslor. För det finns mycket i den här familjedynamiken som berör mig så. Och sen när vissa karaktärer då, jag möter sitt öde, det var ju liksom bara plantera ansiktet i kudden och sen gråta sig till sömns.
Ja. En kritik som jag har med just A Quiet Place är att de skulle kunna skippa att ha monstren på bild, att de ska komma fram. Det skulle, för jag tyckte när första monstret väl syndes, det var ju inte när i början när grabben dör, så då ser man ju monstret, men inte så mycket. Då ser det mera ut som en fyrkant som springer. Men sen när de började ha monstren gå runt in i huset och så, då tappade jag det lite, för man skulle faktiskt kunna ha dem där som ett mysterium, att man inte såg hur de såg ut, att man var liksom att de fick vara vad heter det, ett mysterium. Alltså att du vet att de finns, men du är inte säker på hur de ser ut.
Jag tror jag är nog lite med där också. Jag tror jag hade fått sett monstren, det tror jag hade behövt. Men de, vad heter det, smällde av det lite för tidigt. De hade kunnat sparat på, kört med på att vi bara får se dem liksom komma där som pilar skjutna, liksom. Bara svischa förbi, liksom. Man knappt hinner se dem. Och sen då bara ser de kanske lite i skymundan och sen i mörkret. Och sen i slutstriden där, när de är liksom filmens tredje akt, då hade vi kunnat fått se dem i all their glory. Så ja, höll dem lite mer i dunkel. Men nej, jag tror det fanns nog lite producenter där som var inne och skrek att nej, folk måste få se sina monster där, annars går de inte på bio. Men som sagt, den här filmen är så jäkla bra, så jag tror liksom att den hade kunnat funka även om vi aldrig fick se monstren en enda gång, utan bara något
Precis.
doft diffus. Det hade funkat ändå. Ah, ja, hepp hepp.
Hepp hepp, ja. Men tvåan, den lär väl bli. Jag ska försöka ha sett den till nästa avsnitt, så kan jag ge min take om den då. Så. Nåväl, ska vi dra oss mot Salems Lot och miniserien med samma namn från 1979? Har du någonting du vill säga innan?
Nej, dra igång.
Då kommer trailern här. Och den är lång.
Ben Mears has been away too long. And now at last he's come home.
The men fought at Valley Forge.
Daddy, come back safe.
Home to the childhood memories, to the old familiar faces, to a life unmolested by time.
And with your saints, let him rejoice in your presence forever. We ask it through Christ our Lord. Amen.
Home to Salem's Lot, a town too good to be true.
What was that?
Did you happen to notice the time when the boys left?
We shouldn't have gone through the woods.
It's a shortcut.
Well, they should have been here half an hour ago.
Wait, Danny, wait!
Something is happening. Something terrible.
Henry! Where's Ralphie?
Where's your brother?
Just a kid disappears and this. You're not leaving Salem's Lot, are you?
I'm not leaving. Don't you understand what's happening?
Do you?
Yes, I do. It's in the Marston house.
Good evening. I dreamed.
You slept there all night?
Yeah. A little tired. Didn't sleep much last night. I was dreaming. Somebody out there.
Sweet, sweet dreams.
I let him in.
Well, something all just happened since...
Since I came here.
It wasn't a dream.
Stop, holy man! You can do nothing against the master.
They're breeding on one another. The vampires are creating vampires.
The master wants you.
It's a geometric progression. 2 × 2 × 4 × 8.
There's a dead man upstairs.
Bill! Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil.
Look at me. Ned Tebbett's body has disappeared from the morgue.
Thy rod and thy staff, they comfort me. Bill! And Susan's in there. Run! No! Look at him!
Stephen King, the best-selling author of Carrie and The Shining, takes you on a startling journey to Salem's Lot.
Författaren Ben återvänder till sin barndoms hemstad, Jerusalems slott, för att skriva en bok, men upptäcker att staden terroriseras av vampyrer. Det är plotten i korta drag till miniserien Salem's Lot från 1979, efter en bok av Stephen King.
Som på svenska fick titeln Staden som försvann.
Ja, det... Jag läste den Staden som försvann, då tänkte jag, ja, men alla människor dog. Men det gör de ju inte.
Ja, typ. Vi kommer väl till det.
Men om vi säger, vi hade ju den här i ett maraton. Varför valde du att ta med den till ett maraton?
Salems, dels är ju tiden. Det är som sagt en miniserie. Men sen är det också kul att prata just om Stephen King. Och hans liksom tv-filmer, för det har ju gjorts en hel del utav hans verk har ju gått och blivit miniserier, och Salem's Lot är ju den första, och den är enligt mig också genuint bra och har liksom den är ganska uppskattad, den har ganska höga betyg, och jag tror liksom att den skrämde slag på, ja, generationen före oss 80-talister liksom, som stackars 70-talsbarnen där i Amerika satt och liksom skrämde sig ja, medvetslösa till den här filmen när den gick på bio eller gick på tv. Men Salem's Lot tycker jag framförallt 79-filmatiseringen, den har någonting som är väldigt mysigt. Sen var det också kul att liksom visa på en tv-film. För jag vet inte om det här kanske är den första tv-filmen som vi också kartlägger eller pratar om här i podden. För en tv-film är ju lite begränsad på ett annat sätt än vad en biofilm är. Men...
Vi har ju pratat med några om några som var direkt till video, och direkt till tv är ju, då ska man ju, vi kanske får förklara skillnaden, att direkt till video då har du ju bara filmen fast på en videokassett eller på en streamingtjänst, men kör du direkt till tv då har man ju som i Salem's Lot att det helt plötsligt bara fejdar ut. för att göra plats för reklam.
Ja, och det var ju också det här liksom att det hade ju att göra lite med censurväsen och sådana saker, vad som fick visas på tv och vad som inte fick visas på tv. Men det som fick visas på bio var ju mycket mer vidlyftet. Det kunde du ju ha mycket mer naket, du kunde ha mycket mer grafiskt våld. För de, när de filmerna sen kanske skulle visas på tv, då klippte man ju ner dem. Man liksom gjorde dem mer, vad heter det, acceptabla för en tv-publik. Eller för, utifrån de censurer som man hade. Det var ju inte ovanligt heller att när man gjorde en film som skulle på bio, att man spelade in extra scener för att man skulle, när man klippte bort de här scenerna som inte kunde visas på i tv, så kunde man lägga in de här andra utfyllnadsscenerna för att få upp, alltså själva tiden, alltså speltiden, så att du får upp den i långfilm. Första Halloween från 1978 är ett bra exempel på den. Där har du liksom biovariationen och sen har du tv-filmsvariationen. Och i den så är det ju mycket av sexscenerna som har klippts bort. Vi får inte se Lyndas totally awesome bröst i den. Men istället så har vi liksom har det spelats in en scen då med Dr. Loomis när han sitter och pratar med sina kollegor på det här mentalsjukhuset som Michael har rymt ifrån. Så i den här eran liksom 70-80-talet där, så är det inte ovanligt när det kommer till biofilmer att det ibland finns två varianter, liksom biofilmen och sen tv-filmen. Men som sagt, det här Salems Lot är ju då exklusivt gjort för tv. Och det var väl Warner Home som gjorde den här. Alltså det var Warner Brothers som vi känner om, hade ju sin liksom producerade tv-filmer. Det var väl de tillsammans med HBO som var bland de första liksom göra liksom alltså filmer, tv-serier. Och ja, Salems Lot, som sagt, det har varit ett långt utdraget svar här, men Salems Lot var lite valt lite av allt det här, tv-film men också en Stephen King miniserie som dessutom jag tycker är väldigt trevlig och bra. Så hepplehepp, därför vart det Salems Lot.
Okej, okay. Jag hade inte sett den här varianten från 79, utan jag har sett, och jag hade också i DVD-hyllan den från 2004, den utgåvan. Den är lite annorlunda, för det är ju ingen miniserie. Är inte det bara, det är väl bara en vanlig,
nej,
film?
Nej, det är en miniserie den också. Den är längre, har jag för mig. Den är väl nästan 4 timmar lång, tror jag.
Ja, jag tror då inser jag nu att jag har inte sett den. Jag har den bara står i hyllan.
Nej, men, och jag tror också att det vart så här att den från 2004, den är ju mer trogen boken än vad den från den som vi ska prata om idag, den från 79, där man har ju tagit sig ganska rejäla friheter med den här filmen. Men inte nödvändigtvis till dess nackdel, för av de här två, miniserien från 79 och miniserien från 2004, tycker jag personligen att den 79 är överlägsen den 2004. Så hepplehepp.
Ja, 2004, den är 3 timmar lång, så den är ungefär lika mycket som den ursprungliga. Så. Och sen det finns ju någon uppföljare, Salem Lot, Salem's Lot The Return.
Ja, det heter A Return to Salem's Lot, och det är en spelfilm, har jag för mig.
Ja, det är det. De åker på den far och en son som ska på semester, och så hamnar de i Salem's Lot som ska vara tom, om jag förstår det rätt här.
Ja, den är ju inte det att, alltså, det är grejen att alla i staden är vampyrer.
Ja, just det. Ja. Jo, där står alltså, det.
Ja, kära värld. Den är inte bra.
Nej,
den är inte bra, men det är en sån där.
Den låter inte bra.
Nej, men den har sin charm, för det är en sån öl- och popcornfilm. Alltså, för filmen är dum. Den är genuint dum. Så den har det underhållningsvärdet.
Ja. Jag hade i alla fall bara sett remaken med Rob Lowe. Så det är inga dåliga skådespelare i den. Men som sagt, kvaliteten är väl lite si och så då.
Ja, Donald Sutherland är ju med i den, har jag för mig också. Så ja. Det var påkostad. Det var någon sån grej de hade kring det. För det var ju då miniserien The Shining kom också. Och den hade ju den här säljpitchen att den var ju alltså så som Stephen Kings bok är, inte som Stanley Kubricks film. Och jag tror det var lite säljpitchen med miniserien till Salem Slot också, att liksom, nu gör vi den mycket mer trogen boken.
Ja.
Så.
många skådespelarna som är med här, de har man ju sett i andra Stephen King-filmer. Jag menar, Rob Lowe, han är ju med i Pestens tid och Sutherland. Är inte han som spelar i Needful Things?
Nej, det är Max von Sydow som är.
Ja, ja, de är så jäkla lika. Så nu. Ja, nåväl. Den här filmen är ju fullpackad, eller miniserien heter det, är ju fullpackad med karaktärer, men vi har valt ut några stycken som är värda
att nämna. Ja, några de mest centrala karaktärerna. Vi börjar väl med våran huvudperson, bästa herr Ben Mears.
Ja, är det David Soul
som skådisen heter. Vad tyckte du om våran författare?
Han var verkligen den här som skulle vara i centrum. Allting, det visade verkligen att det är honom det handlar om. För kameran var på honom i stort sett hela serien. Det var inte många gånger det inte var han som filmades. Det var någon här när vampyrerna kommer och knackar på fönstret. Det var möjligen då som han inte var drabbad. Men jag gillar han. Han är lite typiskt 70-talsman. Liksom. Det är, hans inställning till världen är liksom att om jag är man så jag sköter allting här i världen. Jag är den som är smartast, och sen är han också en djup författare. Men det blir nästan en poetisk. Han beter sig som en karaktär i ett poem, eller vad man ska säga. Så för det är ju, när filmen börjar så ser man ju dem skitiga och slitna uppe i någon kyrka och nalla vatten ur en dopfunt. Och sen då så får man, när man kommer tillbaka till Salem's Lot, får man se hur han går från att vara en finslipad författare till en man på rymmen, så att säga.
Ja.
Vad tycker du om till Ben?
Ja, det hör ju till, precis som du säger, första gången vi får se han, så det är ju han och karaktären Mark som vi kommer till, och de ser ju de ser ut som att de har gått igenom lite, och de är lite härjade, lite trasiga, och sen är det ju hopp 2 år bakåt i tiden, 2 år innan vi får se dem i det tillstånd de är då. Nej, men Ben, han är ju lite, det känns lite som att det här är början på en ganska, alltså Stephen King skriver ju, han gör ju gärna författare till huvudpersoner. Det är inte ovanligt att vi har liksom berättelsen kretsar kring en författare. Det är så otroligt återkommande i Salem's Lot, i Lida, en utav kidsen i det är ju författare. Alltså, författaren är något som återkommer om och om och om igen.
Ja, samma i Nightmares and Dreamscapes så har ni också med en författare.
Ja, just det. Han som byter plats med sin egen karaktär.
Ja,
nej, men det känns lite som att just den här karaktären är liksom bland de kanske första. Men nu ska vi se här. För Salem's Lot är också bland de första filmerna eller böckerna som varit producerade eller släppta efter hans genombrott med Carrie där. Och jag vet ju att den här varit lite av en vägdelare för Stephen Kings framtida karriär, för han har ju sagt själv att han kanske liksom inte direkt hade för avsikt att bli just en skräckboksförfattare, utan han har väl tänkt skriva lite mer, och det har vi ju bevis på att han kan med typ Stand By Me och Nyckeln till frihet och Mr. Mercedes liksom, som inte är skräck utan på väldigt bra alltså berättelser överlag. Men vad bokförlaget
publicist
som sa det liksom, att ja, men om det här blir nästa bok vi lanserar, då kommer du liksom bli alltså skräckförfattaren, för det blir liksom, då är han lite nischad, och så blev det ju. Och tar man en titt på alla hans anställningar, det är ju majoritetsskräcken då, så jag är inte missnöjd med det valet.
Nej. Han Ben, men han gick ju, han hade en ganska fin karriär här. Nu är frågan, han har varit med i Star Trek.
Jaha,
1967 The Apple. Jag vet att du och Ulf ifrån Film till fika, att ni har någon sån här, att ja, men har de varit med i Star Trek så är de, vad är de?
En jävla vinnare. Det är vad de
ja,
är.
Just det. Winner. Han har däremot inte varit med i Star Wars.
Ja, men det skiter vi i.
Det räknas inte. Det är Star Trek för fan.
Ja, jävensamt. Nej, men och han Ben då, karaktären här, alltså han är ju, det är ju liksom en väldigt intellektuell karaktär. Och det är lite så jag tycker Stephen King liksom alltid skriver sina författare. De är de här djupsinniga, eller åtminstone de tänker många, de tänker, liksom funderar, de lägger liksom pusslet kontra den här alltså småstaden Salem's Lot, som tidigare hette Jerusalems Lot. Att liksom, där är det lite mer den här arbetarklassen som är lite, ja, det läses inte så mycket böcker, det snackas inte så många djupa samtal direkt så, utan det är mest liksom, man går till jobbet, sen åker man hem och ja, dricker öl och så ligger man på hålet. Det är liksom, det är kanske lite det. Och det liksom tycker jag liksom att han försöker liksom, att Ben Mears här då är den som står lite över det. Han är lite för mer än den här liksom lantliga idyllen Salem's Lot, där folk ja är lite naivare, lite mindre utbildade. Men samtidigt, han är inte så jättearrogant, den här mannen. Han hade kunnat gjort sjukt osympatisk med att liksom vara snorke och jävlig. Och hans intellekt funkar ju, alltså det blir ju ett hot för ja, för hotet i den här antikhandlaren där som håller på att öppna upp butiken, och han har ju ganska lätt att manipulera ortsbefolkningen, men han har svårare att manipulera Ben Mears.
Han har väldigt, ja, väldigt svårt, alltså inte väldigt svårt, väldigt lätt att manipulera dem. Man fattar egentligen inte riktigt varför. Jag hade svårt att förstå.
Ja, men alltså grejen är, Ben Mears, han har ju varit ute i världen. Alltså grejen, han är ju född och uppvuxen i Salem's Lot. Och sen har ju han flyttat iväg, blivit författare, och så har han rest runt, han har upplevt lite. Medan resten har ju liksom levt sitt liv där i den här lilla staden. Så när han antikhandlaren Starker kommer, så är ju han är medveten om att han är nyhetens behag, vilket gör liksom att alla är jätteintresserade och han är så spännande, så de ser ju inte hotet komma. Medan Ben har ju liksom, han har ju sett, han har varit med, så det Starker kommer med är ju inte han blir liksom inte ivägsvept eller hänförd på samma sätt som resten av befolkningen blir, av förståeliga skäl, bara för att Ben Mears har upplevt så mycket mer. Och samtidigt så tycker jag, de hintar väl lite åt att liksom att, eller jag tolkar det som att Ben är jävligt snabb på att lägga ihop, vad heter det, liksom tecknerna här liksom, och börja liksom, men är det inte vampyrer som börjar ta över stad här? Och den hade jag kanske lite svårare att köpa med den här karaktären, som liksom är den här mer världsvana, liksom akademiskt utbildade. Det var något jag mer hade trott att den här lite mer vidskepliga ortsbefolkningen skulle liksom, det finns vampyrer här. Nej, istället är det tvärtom, liksom ingen ser vampyrerna komma förutom våran författare här och hans närmaste vänner. Det är bara, som också då består av utbildat folk, doktorn där och doktorns dotter där, som alla liksom är utbildade och smarta. De är de som liksom, aha! Vampyrer! Men så hade jag tänkt, i alla andra sammanhang så är det ju de karaktärerna som kommer avfärda frågan om något övernaturligt. Medan liksom hillbilly bondläpparna är de liksom de första att gå på det. Men här är det tvärtom. Ja. Men alltså, samtidigt, han är väldigt average Joe också mitt i alltihopa, men ganska trivsam, inte skrytsam, utan men han känns som att han är den mycket mer intellektuella mannen som återvänder till sin barndomsstad där folk är lite mer simpla och småstadsaktiga. Men ja, hepp, det är väl Ben Mears.
Ja. Ben Mears, och sen har vi då, ska vi gå till grabben där då?
Det kan vi väl göra.
Mark. Mark Petrie, eller Lance Kerwin,
som skådisen heter.
Ja, där pratar vi Vanilla Face.
Ja.
Eller Baby Face.
Ja, han är ju bara, han ska ju, ja, hur gammal ska han vara? Mellan sig 14-15 år eller något sånt där, tolkar jag det som. Jag för mig att i boken är han yngre, han ska vara typ 12 år. Men skådisen de har här är ju liksom 15-16 eller något sånt där. Men jag är väldigt förtjust i den här karaktären, för han är liksom, han är ju nörd och samtidigt jätteintellektuell. För han är ju nörd på det där sättet att han hela hans rum är ju typ dekorerat med så här universalmonstrerna. Det är liksom Boris Karloff som Frankenstein och Bela Lugosi som Dracula, och vi har mumien och varulven och The Creature from the Black Lagoon, och han liksom sitter och pysslar med alltså modellerna där, och sitter och målar dem och klistrar ihop dem. Men alltså, jag trodde också liksom att den här karaktären skulle vara, i och med att det här är liksom typiska, men det här är tönten, nörden, att vi skulle få något, att han är mobbad och utanför, för det brukar liksom höra till. Men istället så har vi inget sånt i den här filmen, utan istället så är ju han är ju väldigt driven. Vi förstår liksom att han är riktigt så här A-student, ämnad för liksom akademisk greatness. Det är en sån här som, han kommer gå i samma fotspår som Ben Mears. Han kommer hitta en karriär utanför Salems lot. Han är en sån där som inte kommer bli kvar. Han kommer ut och resa i världen där och bli framgångsrik. Och det gillade jag. Jag gillade också. Han är också den här, återigen, det är de intellektuella karaktärerna här som ser hotet komma, medan resten utav bondläpparna här inte gör det.
Alltså han är ju verkligen en babyface. Ja. Han var 19. Han var 19 när de spelade in Salems lot. Han är född 1960 så, och 79. Det är 19 bast och han ser ut som om han skulle vara 12.
Ja, men han har verkligen ett ungdomligt ansikte. Det enda som gör att jag inte köper att han är 12 i serien är att han är för lång. Han är alldeles för lång. Han har verkligen ansiktet av en 12-åring. Så det är liksom 12-åring i en 19-årings kropp.
Och sen är han lite för mörkröstad för att vara en 12-åring.
Ja, det är sant, det är sant.
Ja, i tjej, han kan vara tidigt in i målbrottet, men ja.
Ja, för det är lite, han har ju två kompisar. Det är ju någon grej att de ska ju sätta upp någon teaterpjäs här. Och han är då berättarrösten. Och sen är det ju två av de här bröderna Glick eller vad de nu heter, som senare är de första som faller offer för vampyren här. Han verkar ju ha liksom som att han är kompis med dem. Och de grabbarna, de är ju bokstavligen typ 12 och 10 år gamla. De känns ju verkligen som att de är den ålder de spelar. Så det, när de liksom tre är i samma scen, så märks det ju att han Mark han är märkbart mycket äldre. Men jag tolkar,
ja, det är ju pojkarna Glick, och det är ju deras mamma blir också vampyr.
Alla blir vampyrer.
Ja, för jag tror hon äter väl upp deras pappa och dricker allt hans blod. Ja, det, alltså, jag inte minns helt.
Ja, men hela familjen Glick utplånas ju i den här filmen, så det är ju hemskt värre.
Ja, det kan de ha, för jag tycker de var så dåliga skådespelare. Yes. Så det var bara bra när de försvann.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nej, men jag gillar den här karaktären. Jag är på något vis som vänster, så jag kanske läser in lite i mig själv när man såg den här. Man var den här nördiga tonåringen som satt och plöjde skräckfilmer och hade liksom posters på Freddy Krueger sittandes på i mitt pojkrum där, medan andra kanske, inte vet jag, hade lättklädda sexsymboler eller fotbollsspelare på sina väggar. Men ja, nej. Och jag satt ju och tuntade med att liksom läsa skräckromaner och andra, ja, typ illustrerad vetenskap och annan fakta. Så jag är liksom just den här, den intellektuella skräcknörden som tonåring. Jag hade väldigt lätt att se mig själv där. Och nu är jag den intellektuella skräckmedelåldersnörden istället.
Ja, men jag kände igen det där, samma för mig, för han sitter ju och målar modeller. Och det gjorde jag också när jag var 12-13. Alltså, jag gjorde inte skräckmodeller, jag gjorde dem inte själv, men jag hade så här flygplan som man satte ihop. Plastflygplan, sådana målade jag, och jag målade plast gubbar, såna här krigsgubbar. Sådana målar jag. Så, men då den tiden, den åldern som han ska vara här nu, då hade man ju liksom, då gjorde vi annat. Då sprang vi ute och kastade sten och klättrade i träd liksom. Det var typ så.
Men jag tolkar också att i filmen här, eller miniserien, så tror jag också att de har åldrat karaktären. Jag tror de spelar lite på att han är, att han ska vara typ 15, 16 eller något sånt där. Han är lite för gammal för det här. För hans pappa är ju på honom lite under, liksom, när ska du växa ifrån det här? Men det jag gillade med det också var för den här filmen tar mig lite på några snurr. Just att Mark, tönten här, inte blir en karaktär som är mobbad. Hans pappa är lite bekymrad över liksom hur han utvecklas inom situationstecken. Men vi har aldrig någon liksom grisig, arg liksom konfrontation som jag sett i andra filmer, där liksom den missnöjda pappan liksom vill att sonen ska växa upp och bli en man. Utan istället liksom är det ganska mjuka värderingar som finns i den här. Han är kanske lite bekymrad och tycker att sonen borde växa ifrån det här, men det tillåts vara i alla fall. För att ja, nej, men det gjorde att jag gillade dels karaktären Mark, men jag gillade hela den här familjen ganska mycket, vilket gav lite effekt sen när hans föräldrar blir mördade sen utav vampyren. Efter då fick det liksom, men det, då kunde jag känna med hans smärta på ett annat sätt.
Ja, jag vet ju att när den åldern som han är i där, när man är då 15-16 i filmen, jag hade inte riktigt tid, alltså, eftersom både du och jag såg oss själva dels i honom. Men om man då ska vara lite äldre, 15-16, då hade inte jag tid med att vara hemma alls. Men 2001-2002, då var jag borta typ 36 helger om året och spelade och tävlade i bol. Och ibland hela veckor. Så då hade inte jag tid med något annat. Man liksom, skolan, jag gjorde, då körde man stenhårt i skolan för att bli klar, så man kunde ta ledigt på fredagen för att åka iväg.
Nej, men trivsam karaktär. Och han får ju en viss form av agens sen, i och med att han ska ju hämnas på vampyren. Av förståeliga skäl. Vampyrjäveln mördar ju hans föräldrar. Men han får ju också lite den här, han blir lite mer av ett problem. De andra har ju en plan, och så bara rusar ju han. Han gör en liten Leroy Jenkins, så bara rusar in i vampyrens hårdande, och allt ställs på sin ända. De måste liksom springa till hans undsättning, och saker och ting går lite som det går då. Men ja. Så, men ja, nej, trivsam karaktär ändå.
Ja.
Ska vi gå till vårat kärleksintresse här?
Ja, Susan.
Susan Norton, som karaktären heter.
Bonnie Bedelia. Eller Bedelia.
Det tog ett tag, för jag satt och när jag såg om den här nu, så satt jag hela tiden och tänkte, vad fan känner jag igen henne ifrån? Så gick jag in på IMDb och insåg, ja, men det är ju Holly McLean. Det är ju Bruce Willis,
Die Hard.
Ja, frun där i Die Hard-serien, som Hans Gruber håller som gisslan där i slutet. Usch och fy.
Ja. Diplomatic immunity.
Nej, nu är det fel film. Det är ju Dödligt vapen. Men det,
ja, okej. Okay. Ja, men Hans Gruber är väl sydafrikan också?
Nej, ja, tysk är han väl.
Tysk,
ja. Ja, han har en tysk dialekt. Jag tänkte Gruber. Det låter lite väldigt tyskt. Men det är...
Ja, ja. De är lika sliskiga, både han i Dödligt vapen och i Die
Hard. Ja, jo. Men det är det. Man vet, det är inte jul förrän Hans Gruber faller ner från Nakatama Plaza.
Nej. Jag sitter och bläddrar på hennes IMDb och det är väldigt mycket julfilmer här av någon anledning.
Jag som inte sann. Ja, det kanske varit hennes grej där med Die Hard där.
Ja. Nej, hon var alltså närmare... Vad var hon? Hon är född 48, så hon var 31 när Salems Lot spelades in.
Susan är den här då. Jag, hon återigen, alltså våra tre karaktärer som vi kommer ta upp här, har det gemensamt att hon också känns som en väldigt intellektuell karaktär i en stad som inte är så intellektuell. Alltså våra, nej men det är det som är skillnaden, det som för de här karaktärerna samman, att de känns som att de är målade upp som att liksom där, här har vi personer som alla liksom, ja men de läser. Det är något de har gemensamt. Och det vet jag, jag vet inte om det är en grej från Stephen King. Stephen King har ju själv alltid varit liksom en stark förespråkare för att just läsa, dels för att han, det var ju där han växte upp och det var ju hans underhållning. Och det kanske ligger något i som, jag inte, som bara slår mig nu när vi pratar om här liksom att, ja men de, liksom, de tydliga hjältarna här och vad de har gemensamt är just att de är intellektuella bokmalar som liksom har läst och har liksom ett kritiskt tänkande, liksom ett större intellekt. Vilket gör att de ser vampyrerna komma innan Hillbilly Bondläpp som är för upptagen med att dricka öl och ligga på hålet för att kunna se varningstecknen innan vampyrerna dyker upp.
Ja. Hon var faktiskt med i en Stephen King-film till efter den här. Köplust.
Oj. Den är ju inte helt och hållet olik den här filmen. Då är det ju djävulen som kommer till staden och ställer till det.
Ja, exakt. Det är inte Barlow utan det är djävulen själv. Ja.
Nej, men Susan här. Jag gillar att hon... hon målas ju också upp som en ganska modern kvinna. Alltså för sin egen samtid modern kvinna, och hon blir ju förälskad i Ben Mears här, vår författare. Men jag gillar också liksom att, ja men hon är minst lika liksom aktiv liksom i sitt intresse till honom som han är i henne. Det är inte liksom som att han liksom förför henne och så faller hon pladaskt, utan hon har ju till och med, ja men man gör ju en grej av att liksom hon har haft relationer sedan tidigare och hon liksom, man kör ju, hon väljer Ben Mears för att hon är intresserad av honom just där och då, och kanske också för att Karn som hon är ihop med innan, han är ju lite mer den här dricka öl och kolla på fotboll, och hon har inte så mycket, vad heter det, kanske intellektuellt utbyte av honom mer än att han är ett bra ligg. Medan Ben då har lite mer att ge henne och då är hon mer intresserad av honom. Och jag gillar liksom ändå så att hon får ha den här agensen, liksom att hon går dit där hennes, alltså, lust och vilja vill ta henne. Och det är inte direkt som att hon ligger och smyger i buskarna, utan hon gör ju slut med han, den andra. Och det klarar ju inte han av att tåla. Han blir ju dum i huvudet, tycker ju att hon ska, jag menar, hon ska bli ihop med honom, liksom, att han har rätt till henne. Och återigen får vi lite det här hashtag MeToo, dumma män som, ja, anser sig ha rätt till kvinnor.
Ja, han lägger liksom beslag på henne, för han super väl ganska mycket, och så tar han sitt hagelgevär och ska göra sig av med mer.
Nej, det är en annan karaktär, en parallell berättare.
Det är Sawyer.
Ja, han som vars fru har ihop det med han
Ja, med doktorn.
Nej, inte med doktorn, men han som hyr ut antikbutiken till Stalker.
Ah, ja, Larry Crockett, ja. Förstås.
Nej, men
alltså det här, om man ska gå igenom den här filmen för att få med exakt allt, då skulle man kunna göra en whiteboard med streck och hit och dit. Ja.
Nej, men jag tror vi kommer nog begränsa oss till de här tre karaktärerna, och sen kommer vi hoppa in på hotet. För annars, om vi ska bara ta det snabbt, vi har ganska mycket karaktärer, och det här är ju en miniserie, så vi har utrymme att ge dem här tid. Men vi har ju han Crockett, hyresvärden, vi har hans sekreterare, vi har, som är otrogen med honom, och så har vi ju hennes äkta man då, som blir bedragen. Ja, och sen har vi ju Susans pojkvän, lastbilschauffören, och sen har vi ju gravgrävaren, sen har vi ju och sen har vi ju familjen Glick, och sen har vi ju doktorn som är Susans pappa, och så har vi ju
Bill Norton är väl där då, eller Ed Flanders.
Och sen har vi ju också läraren, vad heter det, Ben Mears gamla lärare där, som senare blir skrämd till en hjärtattack utav en av vampyrerna.
Är det Jason Burke? Nej, det kan inte vara läraren. Är det Weasel då? Nej, Weasel är en utav...
Nej, Weasel är ju han försupne jäveln som är ihop med
Jason Burke är läraren.
Ja. Och sen har vi ju sheriffen, eller Constable Parkins. Så det finns ett rikt galleri av karaktärer här. Men ja, hepp. Susan, vad tyckte du om Susan?
Alltså hon visar ju lite på det här 70-talets kvinnornas frigörelse, eller feministrörelsen som kom då, eller vad man ska kalla det. Jag är inte så duktig på den här women's right movement som kom då. Liksom, kvinnor fick mer rättigheter. Det var väl inte så långt efter att de fick rösträtt i USA.
Nej, det hade de senast 20-talet där någonstans. Alltså, med suffragettrörelsen och allt vad det var. Så det,
ja, det är så, 20-talet. Men det var ju några, om det inte var att de var omyndiga när de var gifta eller något sånt där. Jag vet inte hur långt upp det låg.
Det skulle inte förvåna mig, och det kanske var så olika lagar i olika delstater eller något sånt där.
Men hon är verkligen en sån här personen, det syns på henne att hon har brytit sig loss från de här, så här har det alltid varit eller så här ska det vara, de inställningarna från äldre som, och hennes föräldrar verkar följa det också. De godkänner att ja, men hon får vara fri, hon är en egen människa, hon gör vad hon vill.
Ja, men jag tänker det slår mig nu när vi pratar här om att det finns liksom en nivå utav av klass, eller hur man belyser klass tillhörighet här. För hon Susan, precis som du säger här, hon kommer ju, hennes familj, hennes pappa, han är ju doktor, och det kräver, han har ju utbildat sig till det. Nu har jag inte för mig att det nämns någonting om hans mamma, eller hennes mamma, vad hon har för position, om hon är hemmafru eller inte. Men alltså, de som verkar liksom vara de mest liksom lugna, stabila människorna, det är ju de som är utbildade, kontra våra andra karaktärer, de som faller offren för vampyren först. Det är ju våra lågutbildade karaktärer. Så jag vet inte om det här ligger något medvetet i det här. Det bara slog mig nu. Att ja, men vampyren tar alla som är lite... De som gick klart grundskolan och sen har man inte gjort mycket mer, de åker på vampyren först. Så jag vet inte, är det så här, ska du hålla vampyrer på avstånd, då ska du skaffa lite högskolepoäng eller läsa en universitetskurs här eller något sånt. Nej, men jag gillar henne. Jag är med på det här liksom att hon känns, hon är en modern kvinna för sin tid här.
Ja.
Och liksom hon har frigjort sig. Och man kontrar då till han, hon den här tjejen som har en affär, som hon är liksom hemmafru och har det tråkigt, och sen blir slagen utav karln där. Så ja, hepp hepp. Ska vi prata lite miljön, alltså platsen vi ändå så är på? Vi har redan varit inne lite där. Vi har redan varit inne lite där, där vi snackar liksom utbildningsnivån i den här stan.
Ja. Men frågan är här nu, Salems lot, vad är de? Är det i Maine där är meningen att den ska ligga?
Ja, typ, ja, men jag tror det, att allt, det är också sån där grej med Stephen King att nästan allt utspelas i den här Maine-området. Det är lite av att ha signum där. Och den ska ju också ha hetat Jerusalems lot. Ja. Innan.
Det är en fiktiv stad.
Ja, och sen har den då någonstans på vägen gått och bytt namn och blivit då Salems lot. Och alltså, det här är ju verkligen en puttrig småstad. Vi får ju, när han åker förbi där i början, så får vi ju se den här skylten Welcome to Salem's Lot. Och så står det ju liksom population typ 2000 ish geta. Och det känns ju ganska gemytligt ändå. Så det är ju som trähus och det är ju mitt i sommaren. Det är väldigt mycket dagsljus och det är grönt och det...
Mycket sand.
Mycket sand, men liksom det är mycket... Bilden är att det är ganska idyllisk plats ändå. Lite långsamt, lite sävligt, men allt har sin lilla lugna gång.
Det är ju alltså en småstad. Jag skulle säga, om man jämför med runt där vi bor, så skulle jag säga typ Malmköping och sånt där.
Ja, typ.
Nästan en sån här stad som man åker förbi och där det kommer folk på somrarna för att gå på någon marknad eller något sånt. Så skulle jag kunna tänka mig att storleken på Jerusalems slott är. Det känns inte som att det bor mer än kanske 200-300 personer.
Ja, nej, men det, och jag förstår ju också att det här måste vara sen sommar eller tidig höst. För när han Ben kommer där, han får ju plats på något vandrarhem där. Och hon, föreståndarinnan där, är ju lite förbryllad att han kommer, för det är inte vanligt att de får turister på den här tiden på säsongen. Så jag tänker att de har något liksom turistgrej som drar. Och då är det väl just, ja, men att de är nära skog och natur och folk åker dit för att fiska och kampa eller något sånt där.
Ja, de har väl vandringsstråk där uppe där han ställer sig första gången.
Ja, just det, där om lite lovemaking. När han, hyresvärden, hittas död sen i bilen där, efter att vampyren har slaskat i sig han.
Ja, det är typ så här Lovers Lane, ja. Eller vad det nu kallas. Jag tror de har något liknande i Killer Clowns from Outer Space, där, ja, de landar precis vid det här Lovers Lane. Ja, de ställer bilarna för att slabba på varandra. Liksom så.
Ja, men det med Salems lot är väldigt puttrigt. Och det är det som är grejen, för det här är en stor... Har du läst boken Staden som försvann, eller Salems lot?
Nej, faktiskt inte. Den har jag... Den har gått mig över huvudet.
Ja. Nej, men för den... Där Stephen King målar ju upp att den här, alltså, Salems lot är en ganska rutten plats i boken. Det är mycket social misär i boken. Då är det mycket mer missbruk och vi får följa någon stackars kvinna som är hemmafru där, och hon har ett 6 månaders gammal baby som har kolik, och hon typ slår det här barnet blott för att det skriker hela tiden. Och liksom det finns mycket liksom mer snusk, eller otäckheter i boken som jag inte tycker finns med i miniserien. Och det är kanske en del av att man kunde inte visa. Det enda som jag tycker finns med som är lite åt det hållet är den här otrohetshistorien där han maken hotar, ja, han hyresvärden där sedan med geväret.
Det är den enda... Men det är väl lite typiskt att det har gått från direkt till tv, ja. Att de har liksom tagit bort det här. För i boken är det väl lite beskrivningar av deras humpa tillsammans, ja. Om jag inte har helt fel.
Jo då.
Ja, och då, det har de ju klippt bort här. Det enda de vet är att är du ensam nu? Mm. Ja. Okej, jag kommer över och så släcker de lamporna. Liksom enda man kan se är att hans byxor ligger på golvet.
Ja, vi får se honom i hans röda silkes boxershorts där. Det är det mesta av mänskligt naket vi får se i den här. Hon är ju påklädd. Så.
Men jag tror det också. Han står där i sina silkes boxershorts. Det ska vara lite förnedrande, ja. Mot honom. Det är väl det som är tanken.
Ja, jo. Nej, men, och sen, ja, men bilden, alltså det här är ju det är ju väldigt liksom puttrigt, det är fint, och samtidigt har vi ju huset, The Marston House, där vampyren flyttar in, och det är ju ett riktigt sånt här herrejösses hemsökt hus. Och det har de ju byggt, alltså själva kulissen när de kommer in i det där huset. Och det är så jävla snyggt. Jag tycker det är awesome. Det är liksom som en, ja, men det är Draculas slott som sitter på berget, fast här då i småstadsvariationen, det förfallna huset. Och i boken spelar ju huset en jättemycket större plats. Det återkommer ju en hel del i filmen också, men det är mest de pratar om Marston huset och sen brukar ju han Ben Mear stå utanför och blänga på huset för han har haft en traumatisk upplevelse där. Det är därför han har kommit tillbaka till Salems slott för att skriva om det. Men för här får vi också en trop som Stephen King kommer börja använda ganska mycket, och det är ju då så här, ja, vad kallar han nu där då för thin places, de tunna platserna. Och det här The Marston House ligger ju på en sån här som kallad thin place, och det betyder ju alltså verkligheten är lite tunnare där, så att det länkar ju ihop med det här parallella universumet i Revolvermannaserien, Svarta tornet. Allt spökligt övernaturligt kommer ju därifrån. Men det är också då the thin places, det är ju alltid en ond plats. Där sker det onda och vidriga ting. Det är djurkyrkogården där man begraver, det är ju en sån där thin place. Och The Shining, Overlook Hotel ligger också på en thin place och sådana saker. Men så The Marston huset, jag vet, det är en sån där thin place. Det nämns aldrig i filmen, utan det är så här, man vet för att man är Stephen King-nörd och man vet liksom det som han har länkat ihop alla sina jävla berättelser med. Jag är så förtjust i Marston-huset, för det är så superklassiskt hemsökt hus.
Ja, och det står faktiskt fortfarande idag. Jag är på Google Maps i detta nu och tittar. De har byggt ut det till och med. Jag kollar på så här Street View från 2007. Då var det lite fallfärdigt. Och det sitter till och med en skylt for sale. Och sen när man framme nu 2021 var senaste gången. Och det är dubbla satellitdisk. Så det är uteplats och blåa knutar. Och...
ja, men det är... då skulle jag vilja hävda att själva huset som de har filmat är ju alltså på utsidan ett riktigt hus.
Och sen när de, ja, ja, det är det.
Ja, sen när de är inne i det, då är, de, är vi ju i en filmstudio.
Ja. Själva huset ligger på 850 Bluff Street i Ferndale, Kalifornien.
Men det ser lite, alltså det är ju verkligen, alltså så fort man bara ser huset när det dyker upp första gången i serien, så tänker man, ja, det här är ett ondskefullt hus. Det är liksom, det är Amity Will Horror eller Bates Motel, liksom. Man bara ser på själva designen på huset att, ja, nej, inget bra händer i det här huset.
Nej. Och jag vet inte. Men hela Salems Lot spelades in i Ferndale i Kalifornien. Och för på Google Maps då kan man gå igenom stan och verkligen hitta de här antikhandlarna. Nu, jag hittar antikhandlarna här också. 207 Francis Street, det är deras antikhandlare. Oh. Så, och huset ser verkligen ut. Ja, de har... Ja, nu har de gasolgrilla på den, men jag menar, så finns det en från 2011, då är det lite mer slitet, men de har ändå fixat så att det ser ut precis som på 70-talet. Det är häftigt, för att de har filmat det på plats, det tycker jag verkligen är coolt.
Ja, men det, jag gillar det. Nej, men det är verkligen en puttrig stad med ett jättehemskt spökhus i.
Precis.
Är det dags för hotet? Hotet är ju, kommer ju från två karaktärer. Eller vi har två karaktärer som symboliserar hotet. Sen så kommer vi få en uppsjö vampyrer här sen också. Men de som drar igång det hela, det är ju han Stalker. Eller vad han heter. Spelad av James Mason. Och sen vampyrherren, The Master. Kurt Barlow. Det är ju, ja, huvudhoten där. Ska vi börja med våran vampyrassistent James Mason där?
Ja. James Mason är ju skådespelaren, han heter ju Straker i filmen.
Vad tycker du om våran vampyrassistent här?
Ja, han är den slisigaste antikhandlare jag någonsin har sett. Och jag måste säga att antikhandlare är den ultimata täckmanteln för att få etablera en lite annorlunda verksamhet i en stad. Och jag tänker att de åker till Salems Lot för att etablera en antikaffär där, jag menar, ett askfat kostar $400-500. It's a perfectly reasonable price. Ja, alltså... Såna saker, att man åker till en liten skitstad med 300-400 pers i, hur kan det vara lönsamt? Jag menar, det är svårt att driva en antikaffär i en stad med 1 miljon invånare. Jag menar, i Stockholm, det finns ju en orsak till att det är dyrt att köpa en viktoriansk stil, en byrå i viktoriansk stil i Stockholm.
Ja, men det...
för det finns, det är dåligt med kunder på sådana saker.
Det är ju ett spel det här. Det är ju en front. Alltså de har ju kommit hit för att, ja, men de ska ju förinta staden. Kurt Barlow, vampyren där, han har ju satt siktet på Salems Lot. Och det hintas ju lite just att det är, i och med att det snackar de om lite i filmen också, att det här med Marstonhuset, att det har skett så mycket hemskheter och död och elände i det här huset, att liksom själva platsen är ond, och att den ondskan i sin tur lockar till sig annan ondska, så att vampyren Barlow har känt av, eller han har känt kallelsen, och det är därför han kommer. Sen det här, vad heter det, antikbutiken, det tror jag är en sån inövad rutin de har, för hans Stalker, han, det här är inte första gången de har gjort det. Han är ju först på plats, rekar huset, börjar starta antikbutiken. Och, liksom, och sen ordnar ju han för att liksom skicka över kistan lite strategiskt gömd i en jättestor flytt, vad heter det, låda. Så jag tänker att det här har de gjort förut. Det finns liksom, går man dem bakåt i tid, eller ja, filmen ger väl något datum till och med 1940 någonstans där startar de antikbutiken tillsammans.
Och så, ja, något sånt.
Där har vi material till en prequel där de åker runt och mördar folk i cover utav den här jävla antikbutiken. Nej, men jag gillar det här. Jag gillar karaktären Stalker. Dels för att han är ju, där har vi också en intellektuell karaktär, men han är ju arrogant och vidrig av den enkla anledningen att vi vet ju att han ljuger. Vi vet ju att han planerar en jävla massa otyg. Men han har hela tiden, han är lite charmig och liksom, han vet ju liksom hur han kan linda de här människorna kring sitt finger, eftersom att han vet att han är nyhetens behag. Och sen klär han ju sig extremt propert. Han har de här dyra antika prylarna. Han spelar ju verkligen på att han är exklusiv och fin, vilket gör då att de här, ja men, befolkningen i Salem slot faller ju lite för, oh, han måste ju vara väldigt viktig och speciell. Ja. Men han lyser ju bara av förakt, lite illa dolt ibland tycker jag, för han är ju nedlåtande. Även om han säger snälla saker, så gör han ju det hela tiden med väldigt lite så här, lilla gumman, lilla gubben där. Men det är också för att han vet ju vad som komma skall. Alltså människorna i Salems lot är ju mat till hans, till hans herre här.
Ja, definitivt.
Åh, kära.
Han är så här, han är alltid den här master. Ja. Lite som gamla Dracula. Ja, de filmerna.
Fast Renfield där, master. Ja. Fast han är ju inte riktigt lik Renfield i Dracula. Han har ju förlorat allt förstånd. Den här karaktären är ju sleazy och han är ju lurifaxen som blåser dig. Han är ju en väldigt kompetent goon. Renfield i Dracula är inte så jäkla kompetent, stackaren. Men ja, men han är trivsamt elak. Sen gillar jag ju här också att, ja, men han var väl nästan, hur gammal var när den här filmen gjordes? Han måste ju vara i 80 års åldern eller 70 i alla fall minst. Mm,
här ska vi se. James Mason, han är född 1909, så han var ju 70 år då.
Ja, ja, men det måste han ju vara.
Ja, men... ja, han dog 5 år senare, 1984, vid ålder av 75. Ja.
Nej, men han är ju det stora namnet också, skådespelarnamnet här, för han har ju varit med i en exakt och sådär bombastiska bibelmastodontfilmer som har gjorts där.
Jesus från Nasaret, ja. Järnkorset, han har spelat med Judy Garland.
Han var Brutus, förrädaren i Julius Caesar. Oh, nej.
Ja. han har spelat massor med såna här klassiska filmer från 40-talet. Ja.
Nej, men han han överraskar ju, för han under den längsta tid så är ju liksom, ja, men han, det är en gammal liksom välklädd gubbe. Men i filmens slut, där får vi ju se att han är ju fan livsfarlig, den här människan. Han är ju övernaturligt stark. Han lyfter ju upp den här stackars doktorn, bara kliver fram, tar tag i vardera sida armen och bara lyfter han som att han inte vägde någonting. Och sen bara går iväg till renhornen som hänger på väggen där och bara trycker upp han. Bara spetsar han på hornen. Vilket är den enda gången vi liksom får se, alltså går i den här filmen. Vilket jag kan mycket väl tänka mig att det var liksom, ja, de hade ett tillfälle där de fick visa liksom tillräckligt mycket våld och de sparade det för den scenen. Det köper jag väl. Och sen när de väl ska besegrar honom, han liksom kommer ner för trappen där, bara river loss ett stort rejält stycke träd från trappan för att slå ihjäl dem med. Och de måste ju typ skjuta han, och är det typ 6 gånger innan han slutligen liksom backar baklänges och bara segnar ihop och dör. Man känner holy hell, den här karen var livsfarlig. Ja, kära någon. Har du något mer att tillägga om han Stalker?
Nej, jag tycker han är bara han är den högra handen till vampyren. Och jag kommer bara att tänka på de här gamla Yes Master! De, så att, men han är som en, om man ska säga, för den tiden den moderna varianten av undersåten.
Ja, han är ju, jag slog det mig nu här, han är ju den som kidnappar pojken. Den första är den yngsta utav Glickpojkarna där. Och där var ju också en bit som var ganska otäck egentligen. Alltså att han, det första offret han tar är typ en 9 år gammal pojke som han då senare liksom bara lägger medvetslös i källaren på något på bord där för att liksom bli mat till vampyren. Så man inser liksom att det här är ju en känslostörd karaktär. Så ja, kära värld. Men ska vi då gå till vårat monster i filmen, den största förändringen man har gjort från Stephen Kings bok här. Vampyren. Den
Kurt Barlow.
Barlow, den enigmatiska Barlow som vi bara får höra talas om under så lång tid. Som inte är med i bild särskilt mycket i den här 3 timmar långa filmen. Jag skulle nog, samla man alla hans scener, så är han väl kanske med typ 5 minuter på sin höjd. Men hans närvaro, hans ande liksom vilar över den här filmen ganska tungt.
Han har varit med i Star Trek.
Oj, en vinnare här.
1967.
Vampyren här. Det är ju den största skillnaden till boken. För Kurt Barlow är ju mycket mer utav en Dracula-karaktär. Han är en välklädd herre och som är väldigt släng i käften. Han liksom, han pratar, han förför. Han är väldigt liksom chantil och liksom gentlemannamässig. Det är han inte i den här filmen. Här är han ett spottande och fräsande monster som är komplett blå i ansiktet, har liksom utstickande råttliknande huggtänder och sådana där hiskliga gula eller gröngula ögonen och så groteskt långa liksom fingerklor. Han är liksom bara ett bärsärkande monster.
Han är creepy-deepy.
Visuellt är ju han alltså någon form av hyllning till Nosferatu från, alltså stumfilmen från 1922.
Ja, definitivt. Ja,
greve Orlack där. Det är ju, kollar man på de två bilderna så är han ju slående slik. Men jag tycker det här funkar till filmens fördel. För alltså, bara googlar man på Salemslot 1979, så de första bilderna som dyker upp är ju på den här monstervampyren. Och jag tror liksom att i och med att det här är liksom en miniserie som har väldigt, alltså det är en slow burn till film, så är det här verkligen en payoff. Det här är monstret, det är hajen som kommer på slutet där. Liksom vi äntligen får monstret. Och det är liksom herrejösses groteskt. Ja, kära någon, jag tycker den här monstret är ett av de mer ikoniska vampyrerna i film. Vad tycker du om våran hemske Barlow?
Jag tycker det är ett coolt monster. Och jag kan se att det finns folk som har gjort sån här, vad heter det? Att det finns hyllningar till den i filmer längre fram. Jag tänker som Underworld. Där är ju några av de här, de äldsta, de ser ju ut lite som Barlow. I fast mer mänskliga. Om man tänker en av dem som väcker upp.
Och det har...
Där ser de ut som Barlow fast men något annat design.
Du har ju också den här What We Do in Shadows från 2014. Där har den här vampyren Pita. Han ser ju väldigt mycket ut så här också. Det är liksom det här... Ja, det är liksom en tolkning, en visuell tolkning av vampyr som har återkommit med jämna mellanrum. Alltid med väldigt stor framgång. Nej, men jag gillar också just att i och med att vampyren här, han verkligen bara fräser och morrar. Han har inte en enda dialog. Men ändå har han kontroll. Alltså man förstår liksom att hans vilja är ju den som styr. Och det är lite effektfullt också just att han kan styra. Vi behöver inte ett ord från honom. Och det är lite återkommande med vampyrerna överlag i den här filmen. Att vi har mycket liksom vampyrer som utövar hypnos på sina offer. Men vi får inte höra vampyren säga... Och come to the window, open it for me, utan att allt sker tyst och ljudlöst. Alltså vi får liksom förstå det liksom i skådespelet, att vampyren eller vampyrerna utövar någon form av makt på sina tilltänkta offer. Och det,
allting är telepatiskt, ja, liksom.
Och det tycker jag är också återigen till den här filmens eller miniseriens fördel. Att den inte låter sig riktigt förklaras, utan den låter mig som tittare liksom lägga pusslet själv. För jag kan tänka liksom, bara tar man det bara rakt upp och ner så blir det ju väldigt märkligt. Vi har ju exempelvis hans scen med dödgrävaren efter begravningen av en av pojkarna där. Får vi liksom bara en scen där han står och han ska ju fylla i jorden och täcka kistan. Och så slutar han ju med sitt jobb. Och så står han ju bara och tittar på graven under den längsta stund. Man ser liksom svetten börja lacka sig i hans panna. Och sen plötsligt hoppar han ju bara ner i graven på kistan. Och så öppnar han locket. Och där ligger ju vampyren. Som sätter sig upp och biter han i halsen. Och han gör liksom ingen motstånd. Och tar man det liksom bara rakt upp och ner liksom, ja då var ju den märklig scen. Men tänker man till lite, nej, vampyren utövade makt och kontroll. Men i en annan film så hade det ju då varit så brukar det med vara då liksom att han skulle ha stått där och kastat in jord och så skulle han ha hört någonting. Vampyren som ligger och krafsar på locket, eller att vampyren ligger där nere liksom, help me, help me. Men det är bara tyst. Det är ingenting liksom som ger oss någon indikation på att han liksom blir mentalt kontrollerad, hypnotiserad. Utan istället sker allt det där tyst. Och jag tycker det är så snyggt. Det är mums, tycker jag. Less is more.
Definitivt. Ja. Det kan jag hålla med om.
Så, ja, kära värld. Har du något mer du vill säga om... Eller ska vi prata bara lite kort om hur vampyrerna ser ut och fungerar?
Ja, de är gula i hyn, gula i ögonen och så har de groteska tänder. Ja. De har mera valrosständer skulle jag säga.
Ja, men det har de verkligen. Alltså, det är inte de här lite diskreta hörntänderna som sticker fram, utan det är virknålar som kommer ut där.
Ja, förutom Barlow som har...
Ja, de sitter i mitten.
Ser ut som, ja, de är gigantiska också. Det är ju inga virknålar. Nej. Där har vi stora elefantgaddar.
Nej, men de här, det är ju väldigt klassiska vampyrer i det här. Det är ju verkligen den här, du måste bjuda in vampyren. Bjuder du inte in den så kan den inte kliva över tröskeln. De förvandlar sig till dimma. Kors håller de på avstånd.
Eller gör de det, eller spelar de bara att korsen håller dem på avstånd?
De nyskapade vampyrerna verkar ju gå att hålla på avstånd.
För Barlow, han bryter ju han bara av det, eller om det är Stark, han bryter ju bara av korset.
Men Barlow, han visar det, han, när han attackerar prästen där, när Marks föräldrar blir dödade. Där, han tar ju bara korset och krossar det. Men jag tänker också att vi kan ju förstå, alltså Barlow är en gammal vampyr. Han är gammal, han är mäktig. Det kanske det också liksom, att han ser ju extra grotesk ut. De andra ser ju
han kan ju vara en av de ursprungliga.
Ja, men jag tänker också där liksom att det kanske, ju äldre vampyren där blir, kanske ju mäktigare blir de, men desto mindre mänskliga blir de. Så det kan ju som en del i utvecklingen utav de här vampyrerna. Och jag tolkar att Barlow är en gammal vampyr, liksom hundratals år gammal.
Men det jag tänker på Straker, han kan ju inte vara vampyr då. Han måste ju vara någon form av hybrid. Eftersom han kan gå i solljus och allt. Han äter väl mat,
ja,
också till och med.
Men samtidigt är han ju övernaturligt stark och tål ofantligt mycket stryk, visar det ju sig som. Men jag tänker att det måste vara något mellanting. Något form av utbyte har ju han fått från Barlow, tolkar jag det som, för att fortsätta som assistent till honom. Men det här som också är tjusningen, vi får inga svar i den här filmen vad Stalker egentligen är och hur det här funkar, utan det här pusslet får vi liksom lägga ihop själv. Ja, nej, så fantastiska vampyrer. Jag gillar ju, vampyrer är ju en av mina favoritgenrer, och Salems Lot är en otroligt mysig del i den här vampyrmytologin. Och jag märker, det är väl mina preferenser som kommer in här, men jag gillar verkligen alltså den här typen av vampyr, där de verkligen är monster och vi har de här tydliga reglerna. Det är ju inte som så att bli vampyr är någonting positivt. Det är inte så, oh, jag är evigt.
Du tänker på Twilight.
Ja, men Twilight och även Underworld har ju den där också. Där är de ju typ superhjältar. De är ju jättesnabba och starka och liksom, det är liksom, de är superhjältar som dricker blod ungefär.
Men det är också, där är det ju en strid mellan vampyrer och varulvar.
Ja.
Och en utav, i första filmen så är det ju en, jag vet inte om han är rättsläkare eller vad han är, som blir en blandning mellan varulv och vampyr. Och så är det han och huvudrollsinnehavaren som blir typ superhjältar. Ja.
Men där har du också som i Underworld och liknande, har ju liksom, det är ungefär som att du besitter ju fortfarande den egna etiken och moralen som du hade medan du fortfarande var människa. Det är ungefär som att du bara blir given superkrafter som kräver att du dricker blod. Medans här, alltså när du väl är vampyr, då är du ett monster. Du kommer liksom drabba din omgivning med död och lidande, för att det ligger i vampyrens natur att göra så. Men de kan vara manipulativa på det sättet liksom. Ja, men som de här pojkarna som försvinner. Ja, men vi ser ju lillebrorsan återvänder ju till storebrorsan först, och kan ju liksom nyttja det att de är släkt och få storebrorsan att släppa in honom. Och sen är det ju morsan som dör, som hon är förtvivlad för att hennes barn har dött. Men så kommer ju de tillbaka. Och det är ju inte som så liksom att pojkarna där liksom ser på sin moder med någon form av kärlek, utan hon är mat. Men de kan använda just att de har varit barn till henne, för att få henne att släppa garden. Och det där jag gillar, så det, oh, vampyrer ska vara monster, och det, det gillar jag verkligen med det här. Och det här är superklassiska vampyrer.
Ja. Ja. Har du gjort något Bechdel-test på den här?
Det har jag. Det är ju de kvinnliga representation i film, och vi för ju tesen att skräckfilmer är ju bäst på att fylla de här kriterierna som Bechdel-testet har. Fråga nummer ett. Finns det två eller fler namngivna kvinnliga karaktärer? Ja, det gör det. Vi har ju Susan som vi har pratat om. Men sen har vi också karaktären Bonnie Sawyer. Det är hon, den här otrogna kvinnan. Och sen har vi ju, nu ska vi se om jag hittar henne.
Mamma Marjorie.
Ja, Mamma Marjorie. Och så har vi Eva Miller. Det är hon som är, vad heter det, värdshusföreståndaren som Ben Mears hyr rummet av. Så ja, två, möter de någonsin varandra? Ja, Susan är ju med på begravningen där, och då är ju hon mamma Glick där. Ja, så, och sen Susan träffar också hon Miss Miller, som är då, vad heter hon som hyr ut, hon som har bed and breakfast där. Så fråga nummer två klarar den också. Fråga nummer tre: om de möter varandra, pratar de någonting annat än män? Den här var svår, för på begravningen, ja, de är i samma scen, men de pratar inte med varandra. Den enda gången vi hade några av de här karaktärerna som möttes varandra, de pratade med varandra, det var ju då när hon träffar hans hyresvärd där, eller hon bed and breakfast, Miss Miller. Och det är ju närmare slutet där, och när Miller har, vi förstår att hon har blivit ansatt utav en vampyr, och hon håller på att besvag, och hon håller på, och hon kommer liksom förr eller senare förvandlas till en vampyr. Men grejen är den, hon frågar vart Ben är i den scenen. Och då är det ju den här definitionsfrågan. Pratar om något annat än män? Jag har ju tolkat det här att liksom, det här, are they talking about something else than men? Så har jag alltid tolkat det ungefär som att det är det här skvallret om snygga pojkvännen, eller trevliga maken, eller något sånt där. För då skulle den ju klara, för hon bara frågar vad Ben är. Men är det som så just att
hon är där och letar efter Ben.
Hon är där och letar efter Ben. Hon är där också och letar efter sitt kärleksintresse. Så ja, då går det inte. Då tyvärr, Salems lot klarar inte Bechdel-testet.
Men om du som lyssnare då har ett eget test som du vill att vi ska göra, eller har något annat att säga om Salems lot, eller om du har några önskningar, så här kan du göra för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten, är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar. Och Federico, vad bjuder vi på i nästa avsnitt?
Ja, vi har ju sagt det här att när vi påbörjar filmer som har uppföljare till sig, och framförallt franchises, då ska vi avsluta dem. Och 2022 har ju varit hysteriskt på det sättet att de franchises som vi har avslutat har ju ploppat till liv igen. Jag var ju tvungna att göra en extra episod till Motorsågsmassakern, så att vi kunde avsluta den franchisen som vi påbörjade för flera år sedan. Och sen har vi ju alldeles nyligen här avslutat Halloween-franchisen. Men så hade vi ju en till, den första franchisen som vi avhandlade, och det var ju Hellraiser. Så det har ju kommit en ny även i år. Så herre min ge var de strular till i vårat franchise, vad heter det, completionists här. Så nu ska vi avsluta Hellraiser-franchisen med att se då den elfte filmen i serien som bara heter Hellraiser.
Yay! Alldeles fantastiskt. Men jag har en känsla av att vampyrerna inte vill ha oss kvar här längre. Eller jag släppte aldrig in dem.
Nej. De får stå.
Med en jäkla massa rimärken på fönstret. Ja,
de får stå ute där i trapphuset och stampa.
Exakt. Så vi har bara kvar att säga att jag heter Patrik.
Och jag heter Fredrik.
Du har lyssnat på Skräckfilmscirkeln. Adjö på er.
Hajöken.
Yeah, we're gonna take over the world, DJ. Me and you. I love that sample. All right, here we go. Face, I swear to God, one day I'll run this place.
Working every week at a job I can't stand. I always tell myself that one day I'll be the man. What we gonna do tonight, Frank? We're gonna take over the world. Gonna take over the world. Gonna take over the world. Nah, 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 nah. Nah, 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 nah. What we gonna do tonight, Frank? We're gonna take over the world. Gonna take over the world. Gonna take over the world. Once I quit this job, then I'll be free. I got greater plans. Wait and see.
Production.